Kära vänner, bröder och systrar i Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber med sångens ord. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad du idag till oss säger om allt som i dig vi äger. Hjälp oss Jesus, dig till ära, frukt i tro och kärlek bära. Och när dagen är förliden, tag oss hem i rätta tiden. Amen. Vem är ett helgon? Frågan som vi ställer kan vi begrunda med ett citat från en känd psalm av Carl-Olof Rosenius. O, vilka under helgonen äro, leva i salighet, sucka så tungt, äro så höga, se det så föga, bo i Guds borg, men ha sällan det lugnt. Vilka beskriver Rosenius här med de här orden? Vem är ett helgon? Vi ska komma tillbaka till frågan, men vi börjar med att fundera på vilken dag vi egentligen firar idag. Idag är det den 31 oktober. Vi har flera orsaker att hålla den här dagen som en högtidsdag. Det första är det reformationsdagen. Martin Luther spikade upp sina 95 teser den 31 oktober 1517. Då var han ännu en klostermunk, även om han var en högutbildad teolog. Doktor sedan 5 år tillbaka. Och hade föreläst vid universitetet i Wittenberg i flera år. Men han var ännu djupt fast i den romersk-katolska kyrkans tradition. Fast han hade upptäckt att den stred mot Bibeln på en del punkter. 3 år senare, för precis 500 år sedan, hade han mognat till djupare insikter och påvens män stred allt hårdare mot honom. Påven Leo den X utfärdade en så kallad bulla i juni, ett hotelsebrev. Om han inte inom 60 dagar från det han hade tagit emot den här bullan hade tagit tillbaka, återtagit sina kätterska åsikter och sina skrifter, då skulle han bli drabbad av bannlysning. Luther väntade sig att det skulle gå med honom som med Jan Hus och en del andra som blev brända på bål. Så han skyndade sig, medan han ännu hade chans, att skriva en del nya böcker. Han skrev gav i snabbföljd ut 3 böcker som var ännu skarpare än de här avlatsteserna. Den första var Till den kristna adeln av tysk nation om det kristliga ståndets förbättring. Den gav han ut i augusti. I oktober gav han ut boken om kyrkans babyloniska fångenskap och i november om en kristen människas frihet. Sen brände han bannbullan offentligt den 10 december. Det var precis 60 dagar efter att han hade fått del av den. Och han blev exkommuniserad den 3 januari. Så firar vi också Alla helgons dag. Den firas numera lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Tidigare var det alltid 1 november och så är det ännu i den romersk-katolska kyrkan. Där firas dagen till Alla helgons ära. I de lutherska folkkyrkorna har dagen blivit en allmän minnesdag och blandas lätt samman med en annan dag. Dagen efter denna Alla helgons dag. Det är en dag som vi inte längre firar i Finland. Men i Sverige, i Svenska kyrkan, så är Alla själars dag uppsatt som en högtidsdag. Alltså det i morgon. Tidigare inföll dagen alltid 2 november. Som vi lite senare ska se, finns det inte riktigt någon klar definition av skillnaden mellan Alla helgons dag och Alla själars dag. Men eftersom man ofta tänker på Alla helgons dag som minnet av några särskilt heliga människor, så har Alla själars dag blivit en minnesdag då man minns alla bortgångna. Vi ska ännu nämna en fjärde, Halloween, som kommer från All Hallows Eve, eller evening. Den ska egentligen firas kvällen före Alla helgons dag, men många firar den många dagar nu för tiden. Det är en hednisk fest med inslag av vidköpelse och okkultism. Vi behöver inte orda mer om det än att det är främst de som inte firar de kyrkliga högtiderna som har sett ett behov att ta upp sådant som inte hör till den vanliga, synliga världen. Jag googlade på frågan som vi ställt i rubriken Vem är ett helgon? Och hittade ett inslag från Nyhetsmorgon i TV4 från den 18 december 2015 där katoliken Kai Engelhardt intervjuade som Sveriges nyaste helgon Elisabeth Hesselblad. Hon blev helgonförklarad ett halvt år senare, den 5 juni 2016. Tidigare har vi hört om helgonet Sankta Birgitta. En överraskande detalj i det här inslaget var att Engelhardt sa att också muslimer kan bli helgon. Och vi kan ju fråga oss, är det såna människor som vi firar idag? Vem kan då kallas helgon? Det är en vanlig uppfattning att ett helgon är en särskilt helig människa, någon som har levt för länge sedan kanske, och som har en minnesdag i almanackan. Det här beror på att den romersk-katolska kyrkan har en speciell tradition och lära. Där menar man att helgonen är vissa avlidna personer som är bestämda att vördas som helgon. Det finns en särskild utnämningsprocess i fyra steg som man kallar kanonisering. Vi ska se lite inledningsvis på den här processen med hjälp av Wikipedia och ser att det finns en upptrappning av mera och mera helighet. Det första är att någon föreslår en bemärkt person, en kristen människa, till att bli kandidat för en process, för en kanoniseringsprocess. Man föreslår det här via biskopen och en särskild grupp vid Vatikanen, kongregationen för helgonförklaringsprocesser, undersöker om det finns förutsättningar att gå vidare. I så fall får personen titeln Servus Dei, eller om det är en kvinna, Serva Dei, som betyder Guds tjänare. Sen utser man en speciell person, Advocatus Diaboli, djävulens advokat, för att hårdtesta personen och söka skäl till att avbryta processen. Om sådana skäl inte påträffas går man vidare. Det andra steget innebär en omfattande granskningsprocess. Man undersöker om kandidaten levt ett exemplariskt liv eller lidit martyrdöden. Efter det här steget kan kandidaten sedan förklaras vara venerabilis, betyder vördnadsvärd. Det tredje steget undersöker den vördnadsvärdes kropp och om kandidaten gjort mirakler. Om kandidaten har lidit martyrdöden behövs inga bevisade mirakler. De ska annars ha skett genom kandidatens förböner. Det här steget kallas beatifikation eller salig förklaring. Det fjärde och sista steget är kanonisering, det är helgonförklaring. Den salige kan nu tilldelas titeln sankt eller sankta. Vid en process eller en gudstjänst i Peterskyrkan förlänas helgonkandidaten en sjufaldig ära. Bland annat firas mässa inför Gud till helgonets ära och helgonet får åkallas i offentliga böner. Det här är ingalunda någonting som en bibelläsare hittar i Bibeln. Nej, vi har verkligen skäl att varna för den här tolkningen av ordet helgon. Vi har också orsak att varna för den förvirrande definitionen som Svenska kyrkan har på sin webbplats. Historiskt har vi skilt mellan att minnas helgonens liv på alla helgons dag och att minnas våra närståendes liv på alla själars dag. Men rent teologiskt är det ingen skillnad. Vi är alla heliga, tack vare Jesu kärlek till oss. Vi är alla heliga, vad menar man? Om man med vi menar alla människor har man samma lära som Jonas Gardell, som menar att Gud tar emot alla, eller som Astrid Lindgren i Fattig bonddräng, där Gud tar emot alla som slitit och jobbat. Vi ska snart se vad Bibeln lär, men först går vi till de lutherska bekännelseskrifterna. Och vi börjar med den augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, den 21 artikel. Om dyrkan av helgonen lär de att man kan hålla helgonen i åminnelse för att vi ska lära att efterlikna deras tro och goda gärningar i enlighet med vår kallelse. Vi kan påminna oss att Confessio Augustana är skriven av Philip Melanchthon inför riksdagen i Worms. Och den är ett försök att skapa förståelse för Luthers kritik och möjligt få enhet med Rom. Melanchthon går inte helt fullt hårt ut mot helgondyrkan utan säger hovsamt vad man kan acceptera. Att minnas helgonen är ju inget fel, inte heller att hålla dem som föredömen. Sen fortsätter han lite senare. Skriften lär inte att vi ska åkalla helgonen eller begära hjälp av dem, emedan den ställer framför oss Kristus alena, såsom medlare, försoningsmedel, överstepräst och förebedjare. Här kommer kritik mot en väsentlig punkt, mot åkallarna av helgonen som ställs emot Bibelns lära om att Jesus Kristus är vår enda medlare. Schmalkaldiska artiklarna skrevs av Martin Luther 1537. Och han säger där: åkallandet av helgonen är också ett av de missbruk som hör den yttersta tiden till. Det strider mot den första artikeln och utplånar kunskapen om Kristus. Och vidare: så som en kristen och en av Guds heliga på jorden kan du bedja för mig inte bara i ett speciellt fall utan i all nöd. Men för den skull ska jag inte tillbedja, anropa och dyrka dig. Det här var alltså 16 år efter riksdagen i Worms. Striden har blivit mycket skarpare. Luther talar här öppet om missbruk och falsk lära. Vi går till den stora katekesen, där Martin Luther också är författare. Guds ord är den skatt som gör allting heligt. Därigenom har också alla helgon själva blivit helgade. Närhelst man nu sysslar med, predikar, hör, läser eller betraktar Guds ord, så helgas därigenom person, dag och gärning, inte för den utvärtes gärningens skull, utan för ordets skull som gör oss alla till helgon. Här är vi nu inne på den bibliska definitionen av ordet helig och helgon. Det är Guds ord som helgar. Den som ägnar sig åt Guds ord blir helgad genom det. Ordet helig eller helga är grund för ordet helgon. Det betyder avskild eller att avskilja. Och nu närmare bestämt avskild från allt syndigt. I Gamla testamentet finns bra beskrivningar av hur ordet ska förstås. När vi ser på alla de regler som Herren la fram för sitt egendomsfolk genom Mose. Han avskiljer ett folk åt sig. Vi kan till exempel läsa från 5 Mosebok 7. Du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Heligheten utmärks genom att Israels folk skulle skilja sig från andra folk. De skulle inte äta samma slags mat. De skulle inte klä sig likadant. De skulle inte dyrka de gudar som andra folk dyrkade. De skulle inte låta sina söner gifta sig med andra kvinnor från andra folk. Det var överträdelser av dessa helighetsregler som framförallt väckte Guds vrede mot Israel. De gjorde just det som de inte skulle. De blandade sig med andra folk. De dyrkade de andra folkens gudar och de gifte sig med hedniska kvinnor. Det var det som gjorde att Salomos rike delades efter hans död och att nordriket Israel snart gick under. Och det var det som gjorde att Jerusalems härliga tempel raserades. På ett särskilt sätt helgade Gud prästerna. De avskildes från andra människor och fick särskilda rättigheter att gå in i helgedomen och framföra offer. De fick komma nära, som det bibliska uttrycket heter. Och särskilt gällde det en plats, en särskilt helig plats, det innersta rummet, det allra heligaste. Dit fick ingen gå in, utom överste prästen. Han fick gå in i det rummet en gång per år, på den stora försoningsdagen. Och då fick han aldrig gå in dit utan blod. Han måste offra blod, både för sig själv för att kunna gå in dit och sen för folket. Ingen annan fick gå in dit. Det var högheligt. Hur är det då med oss som inte hör till Israels folk? I Efesierbrevets 2 och 3 kapitel förklaras det här utförligt. Där skriver aposteln Paulus att vi på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Så är det att vara hedning i det gamla testamentets sammanhang. Men genom Jesus har porten öppnats så att också hedningarna, alla vi andra, får komma nära. Paulus fortsätter i Efesierbrevet. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det fanns en mur på Jerusalems tempelområde som hedningarna inte fick gå över. Nu är den muren borta. Nu är vi etniska hedningar som tror på Jesus tillsammans med de etniska judarna som tror på Jesus. Ett enda folk, Guds egendomsfolk, som vi kallar Kristi kyrka. När Jesus dog på korset rämnade förhänget i templet i 2 delar. Uppifrån och ner. Då upphörde överste prästens ensamrätt att gå in i det allra heligaste. Det som vi sjunger i en sång som vi känner bra i Finland. Se, nu är det öppet för vilka som helst att in i det heligaste gå. Ty blodet har runnit och världen är frälst. O syndare, akta därpå. Petrus skriver om det här och ger den kristna kyrkan det särskilda namn som bara getts Israel tidigare, nämligen Guds eget folk. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk, ännu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet, har nu fått barmhärtighet. Aposteln Paulus tar i Romarbrevets 5 första kapitel upp grunderna varför någon människa kan kallas helgon eller salig. I det tredje kapitlet beskriver han hur alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Det betyder att ingen människa är helig i sig själv. Människan kan inte göra sig helig med sina egna försök att behaga Gud. Människan är ingärdad i en hage, liksom, och är på fel sida om stängslet. Och hon kan inte själv med egna krafter hoppa över till andra sidan där Gud finns, den heliga sidan. Men Gud har gjort något. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har gjort döda levande. Utan att du och jag har kunnat göra något själva har han tagit oss och flyttat oss in i sitt rike så att vi är nära honom. Det som vi inte kunde göra, gå över muren, det gjorde Gud. Han har gjort oss heliga. I Romarbrevets 4 kapitel talar Paulus om Abrahams tro. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Paulus avser helt tydligt att Abraham var ogudaktig när Gud förklarar honom rättfärdig. Sedan citerar han kung David som i den 32 salmen skriver om den ogudaktige som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Vi har här ett ord till som uttrycker samma lyckliga tillstånd. Salig. Det är inte så att man på grund av sina goda gärningar kan förklara salig när människor har gjort grundliga undersökningar hur man har levt sitt liv. Och det är ingen skillnad i grader mellan att vara salig och att vara helig. Det handlar om att man får sina synder förlåtna. Att synden inte räknas som skuld. Den här saligheten får vi njuta av styckvis, redan här på jorden. Men den ska bli fullkomlig i himlen. Jesus kallar i bergspredikan människor saliga. Dem som är fattiga i anden, dem som sörjer, de ödmjuka och de som hungrar efter rättfärdighet, för att ta några exempel. Och han säger att vi är saliga när människor hånar och förföljer oss och säger allt möjligt ont om oss för Jesus skull. Sådant brukar inte uppskattas bland människor. Saligheten hos Jesus är något helt annat än det som syns inför människor. När det gäller vår fråga om alla är heliga behöver vi se på 2 aspekter. För det första, Jesu frälsningsverk gäller alla människor. Paulus skriver i Romarbrevets 5 kapitel. Liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Här tar Paulus fram en parallell, eller kanske vi kunde säga en spegelbild, mellan den första Adam och den andra Adam, mellan Adam och Kristus. På ena sidan finns det faktum att Adams syndafall ledde till att alla människor är under domen och alltså är utan gemenskap med Gud, som vi redan tidigare sa. På andra sidan finns det som Jesus gjort i vårt ställe Och det gäller för alla människor. Skuld över alla. Frikännande, syndarnas förlåtelse för alla. Den här sanningen är väldigt viktig att hålla klar. Det som Jesus gjorde är inte begränsat till en del människor. Guds nåd har uppenbarats till alla människor. Jesus har lidit och dött för alla människors alla synder. Det ser vi inte minst av orden till rövaren på korset, som minsann inte hade något att komma med som skulle ha gjort honom förtjänt av förlåtelse. Sedan finns den andra aspekten. Frukten av Jesu frälsningsverk tillräknas genom tron. Då ska vi också läsa vad Paulus skriver i Romarbrevet 3. Men nu har det uppenbarats. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Den som tror njuter frukten av det som Jesus gjorde. För dem som inte tror återstår bara fördömelsen. Vi ska strax återkomma till det. Men den som tror besitter det som han gjorde. Det som han gjorde för alla. För att vi ska kunna tro behöver det finnas ett objekt. Någonting som har skett. Någonting som vi får fästa ögonen på. Vi kan inte fästa ögonen på någonting som ska ske hos oss. Så det är inte vår tro som är det som är det avgörande. Utan det är vad tron fäster blicken på. Men vi kan inte säga att alla människor blir frälsta. Eller att alla människor är saliga eller helgon. Eller att alla kommer till himlen. Vi sammanfattar. Kristna kan kallas heliga. Paulus tilltalar mottagarna av brevet till Efesus som heliga. Till de heliga som bor i Efesus och tror på Kristus, Jesus. Och i Korintierbrevet. Ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga. I Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Det här säger Paulus trots att han måste tillrättavisa brevets mottagare mycket strängt. Redan i första kapitlet av första Korintierbrevet är han upprörd över den splittring som finns i församlingen. Och sedan i femte och sjätte kapitlet klandrar han dem för att de tillåter osedligt liv och för att de går till rätta med varandra inför världsliga domstolar. Men trots att han måste anklaga dem för synd, så kallar han dem heliga genast i hälsningen i brevets första vers. För de har helgats i Kristus Jesus. På grund av det här kan Jesus välsigna de troende kristna och på den yttersta dagen välkomna dem till den eviga gemenskapen med Gud och alla hans änglar. Kom, ni min fars välsignade. Och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. Tänk att Jesus använder sådana ord som hans fars välsignade om människor som inte bara är svaga och missar en del då och då. Utan sådana som har varit rövare, sådana som har förnekat sin herre och mästare som Petrus gjorde, sådana som förföljde Guds församling som Paulus hade gjort. Dit hör också synderskan i fariseens hus och äktenskapsbrytarskan som hade blivit tagen på bar gärning. För hon fick förlåtelse och genom den förlåtelsen som hon fick av Jesus så har hon inga synder som kan döma henne inför Gud. Genom tron är de förlåtna och hon kan kallas helig liksom rövaren och förnekaren Petrus. Är heliga. Ett ställe som jag redan läste här, som jag nu tar fram. Från Matteus 25. Så går vi vidare till otron. Vi måste också konstatera att otron fördömer. I Johannes evangeliet jämställer Johannes döparen tron med lydnad. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Otro är alltså detsamma som förakt för det som Jesus har gjort. I sitt avskedstal förklarar Jesus vad den helige ande ska göra när han kommer. Han ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och i fråga om synd säger han, de tror inte på mig. Det är den enda synden som fördömer att vi ställer oss utanför hans förlåtelse och inte tar emot den helighet som han har berett åt oss. I Hebreerbrevet sägs också mycket allvarligt. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande? Och Hebreerbrevet fortsätter, vi känner den som har sagt, minne hämnden, jag ska utkräva den. Och dessutom, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det är mot bakgrund av det här som det är så viktigt att hålla fram det hopp som vi har i de mörka tider som vi nu lever i. Det himmelska hoppet. Ska vi ha någon frid och frimodighet måste vi söka utanför oss själva. Vi ska söka i skriften. I evangelium. Det var det som reformationen genom Martin Luther uppenbarade. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Guds rättfärdighet och helighet kommer till oss ovanifrån som ett glatt budskap om att vi för Jesus skull är heliga i Guds ögon. Det är inte vi som skapar heligheten. Vi gör oss inte själva till helgon. Inte heller behöver vi några vidlyftiga undersökningar om vi är helgon. Jesus har uppfyllt alla prov. Därför behöver vi inte frukta mötet med den helige Guden som kräver helighet av oss, för vi har Jesus. Vårt hopp består i att han har gjort allt för oss. Han har öppnat vägen till himlen. Han har i dopet klätt oss i sin egen helighet. Den heligheten äger vi genom tron. Därför får vi kallas helgon. Därför får vi se fram emot den dag när vi får mötas hemma hos honom tillsammans med alla som gått före oss i tron, de som har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Och där ska vi tillsammans med dem få stämma upp den nya sången, lovsången till Gud. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Tänk när jag får se min Jesus som på korset dog för mig, när med fröjd jag fullt kan fatta att han tog min synd på sig. Där ska jag få möta honom i Guds stad, mitt sköna hem. Se min Jesus, se min konung i ett nytt Jerusalem. Amen.